Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
195 cm lång är Zlatan Ibrahimovic, Sveriges främste landslagsmålskytt genom tiderna. Zlatan som blivit ligamästare i Holland, Spanien, Italien och Frankrike. Vi får se om han hinner bli det i USA och varför inte i Sverige innan karriären är över.
Boston Bruins spelar ju just nu Stanley Cup-finalen mot St. Louis Blues. Draftval 195 av just Boston var svensken Viktor Berglund för knappt 2 år sedan. Berglund som efter att ha gjort det bra för Modo i Hockeyallsvenskan fick avsluta den här säsongen i Bostons farmarlag i AHL. Kanske får vi se honom hos NHL-giganten.
Som nummer 195 draftades också backen Christian Hughes för ett antal år sedan och han fick ju i fjol just höja Stanley Cup-pokalen för sitt Washington Capitals.
195 landskamper är rekordet i svenska bandylandslaget. Rekordmannen är målvakten Andreas Bergvall. Bergvall är idag 44 år gammal och ska i höst göra comeback i elitserien med nykomlingen AIK där han också kommer att agera som spelande tränare.
Apropå AIK och 195 landskamper så gjorde också Bert-Ola Nordlander det. Men ishockey, Sundsvallsfödde Bert-Ola kom att bli en av AIKs största spelare genom tiderna och var med i det legendariska Den glider in i mål VM-guldlaget från 1962.
Helgen som gick avgjorde Stockholm Marathon och 42 195 meter långt är ju ett maraton. Det har varit så sedan olympiska spelen i London i början av 1900-talet då banan bestämt skulle avgöras ifrån det kungliga sommarslottet i Windsor in till Olympiastadion White City Stadium med mållinjen rakt framför den kungliga logen mitt på upploppssidan. Och då när man mätte upp det så blev det 42 195 meter.
Ännu inte avsnitt 42 195 av Sporthuset.
Men vi rör oss med våra stormsteg mot ett maraton.
Här är 195 man med
Jens,
Lasse och Tommy. Fullproppat med spännande ämnen om en stund när vi äntligen är samlade tillsammans Jens, Lasse och Tommy. Men först bara, vi börjar så. Lennart Johansson är död. Det beskedet kom till oss idag när vi spelar in detta. Och du Jens, du kärleksbombade honom nyligen. Du Lasse känner honom väldigt väl och har pratat om honom. Har också döpt ett avsnitt efter det han en gång sa, nämligen plöj raka fåror.
Lennart Johansson kommer för evigt att bli kvar som den i mina ögon största svenska idrottsledaren som har funnits. Och om alla ledare var som Lennart Johansson var så hade det inte funnits några krig i världen. Och han är en del i väldigt mycket gott som finns i svensk idrottsrörelse än idag tycker jag. Och liksom står för när idrottsrörelsen är som allra finast. Och tänk, nu ryser jag när jag säger det. Att få lämna det avtrycket, det tror jag han skulle och är uppe i himlen väldigt, väldigt stolt över.
Och trots 89 år, det är ju helt, helt förståeligt att han checkar ut. Men det är ju så förbannat sorgligt ändå när det händer. Och nu kommer ju de här runorna att skrivas för honom. Och det är på något sätt är inte orden ändå tillräckliga. Det blir ju sådana sammanhang ibland.
Ja, och du sa att det skulle inte finnas några krig i världen, Jens, men det som är ännu tydligare är att hade han blivit vald till FIFA-president 1998 när han blev bortmyglad, det är ju faktiskt bevisat i efterhand att det delades ut bruna kuvert under natten när de flesta, inte minst de europeiska nationerna, trodde att Lennart Johansson gick mot presidentskapet, men när det mutor gjorde att Sepp Blatter fick det. Då är frågan också hur det hade blivit med den FIFA-skandal vi sen fick se. Om vi hade fått se ett helt annat FIFA med Lennart Johansson där uppe som högsta hövding.
Han var rak, han var ärlig. Han plöjde verkligen raka fåror själv.
Mm.
Han var nyfiken, han lyssnade. Han ville veta. Han var gräsroten som kom till klubbverksamheten i hans egna klubb. Han var ju verkligen, AIK låg i honom väldigt varmt om hjärtat i alla tider. Och hur mycket den stormade AIK så lugnade sig alltid när Lennart Johansson tog till orda på ett årsmöte. Eller i en konflikt i en diskussion. Han blev ordförande i föreningen Svensk Elitfotboll, SEF. Han lämnade AIK som hedersordförande, blev ordförande i Svenska Fotbollförbundet där han lämnade som hedersordförande. Blev president i Europafotbollen för UEFA, var med och startade Champions League. Påverkade säkert tydligt att Sverige fick arrangera fotbolls-EM 1992. Och när han väl lämnade UEFA gjorde han det som hederspresident också. Man fick aldrig bli FIFA-president.
Nej.
Därför att han stod upp mot korruption och fiffel. Han köpte inte det. Jag tänker inte spela det här spelet på deras villkor. Utan han ville inte göra det. Och det kostade honom presidentposten med viss sannolikhet. João Avelange som skulle avgå. Han tyckte att Blatter skulle bli president. Och jobbade så intensivt som möjligt för det. Det är ju bevisat att det var inte 5 eller 6 miljoner dollar som gick till den här killen Jack Warner från Jamaica för att han skulle ordna röster till Blatter och bla bla bla. Tiden gav ju Lennart Johansson rätt. Och hur mycket det än skvätter på FIFA och UEFA-pampar. Mm. Vi kan nämna Sepp Blatter, det finns fler. Vi kan nämna Michel Platini, det finns fler när det gäller FIFA respektive UEFA. Så har det aldrig skvätt på Lennart Johansson. Och det måste ju betyda något. Han var emot korruption och fiffel. Bra gjort, Lennart.
Och vilka ord var du använde, Jens, i den där kärleksbombningen? För du radade upp några stycken för att ge din bild av Lennart Johansson.
Det var gräsrot. Det var rak. Det var lyssnande. Det var nyfiken. Och det var värme. Alltså, att vara varm i ett ledarskap där du är på toppen, där Lennart tillbringade stor del av sin tid, så kan man påverka klimatet för alla som är en del av det genom värme. Så det är nästan den jag tycker i slutändan allra mest om, för det gör att de andra egenskaperna och sidorna når ut mycket bättre.
Lars-Christer Olsson som var hans högra hand lite grann var i UEFA under några år. Vad är Lars Kristen nu? Han är i Svensk Elitfotboll på något sätt.
Han är ordförande för föreningen Svensk Elitfotboll.
Ja, men han blev intervjuad i Sveriges Television och han sa att det kunde vara ett gäng när man skulle in i ett viktigt möte. Det var tjafs, tjafs, tjafs och ingen var överens före mötet. Så gick man in och Lennart höll i mötet, så gick alla ut och var överens. utan att höja rösten en enda gång.
Aha.
Utan bara med sin inbyggda pondus på något sätt. Och värme.
Ja. Han var ju... Det på något vis är det väl ändå lite rättvist. Kan inte, är det fel ord att använda kanske, men att hans namn bär ju pokalen som svenska mästarna i fotbollen här, fotbollen får, Lennart Johanssons pokal. Han fick ju ändå vara på plats på Guldfågeln Arena i Kalmar i november 2018. Det är ju ett halvår från bortgången. Och överräcka sin egen pokal till sin egen klubb. Mm. Det är väl på något sätt en hälsning på något vis.
Verkligen.
Nu är du välkommen upp, Lennart. Vi tar emot dig här uppe. Kom du.
Och sen en annan grej, Jens, som du var inne på i den där kärleksbombningen. Han skapade ju det här.
Ja, det här måste ju vara ett av de starkaste idrottsvarumärken som finns alla kategorier. Jag kan tänka mig att om man går utanför världsmästerskap och OS och så. Så kan jag tänka mig att möjligtvis Super Bowl kan mäta sig, men samtidigt så är ju liksom produkten Champions League utsträckt över en längre period och innehåller så många olika delar i det hela. Och det var väldigt mycket nytänkande, det var väldigt mycket nyfikenhet som låg bakom och Lennart var en bidragande orsak till att Champions League blev verklighet, och det tycker jag också är ett bra avtryck.
Champions League som skapades i början på 90-talet då, och han var fadern bakom den turneringen. Och det är ju, nu fick han inte komma, han kunde inte ta sig, som jag förstod det, till den här Champions League-finalen som var nu. Han var på väg dit, för han var faktiskt i Baku så pass nyligen, det var ju bara för någon vecka sedan, på Europa League-finalen i Azerbaijan, okay. Ja. Den märkliga finalen i Baku, ja. Där det knappt var någon folk, för att apropå att det inte kanske allting gick helt rätt till då, efter Lennart Johanssons tid, med hur det här har gått till när Baku fick den här finalen. Det var ju underdimensionerat, Chelsea och Arsenal supportrar, de fick bara 6000 biljetter var, det var ett konstigt arrangemang, men Lennart var där. Och det var en resa som slet på honom, vad jag förstod. Och meningen var att han skulle sen åka vidare till Madrid för att uppleva Champions League-finalen. Men han var så pass trött då, så att han åkte hem. Och sen väl hemma då, så gick det ganska fort, vad jag förstår, innan han avled. Det är bara ett par tre dagar då.
Well, there it is. It's Liverpool's night. Silverware is the currency of success in football. And Liverpool have just hit the Champions League jackpot. It's number 6. It's a brilliant night for the team. A group of players has been so good all season. And with the former captain looking on and celebrating, Liverpool have won the greatest prize in European club football. Jurgen Klopp has taken Liverpool back to the top of the mountain. It's a magical night in Madrid for Liverpool.
Liverpool vann Champions League-finalen mot Tottenham. Helengelsk final. Helengelsk final också mellan Arsenal och Chelsea, där Chelsea vann Europa League. Och det är bara att gratulera Jens Fjällström, som gång på gång under de senaste åren här i sporthuset, verkligen, har haft profetior som har verkligen...
Tjatig typ det där.
Ja,
gäller att ha många, så har man många som kan slå in, och så kommer så ni inte ihåg alla de andra. Ja. Där man har...
Vi kan väl höra hur det lät, ska se när det här var, ja, 2 år sedan, knappt 2 år sedan.
Spansk dominans på väg att ersättas av engelsk. Vi har vant oss med att de spanska klubbarna dominerat i de europeiska kupperna. 4 senaste Champions League-vinnarna är spanska. 3 av de 4 senaste Europa League-vinnarna är spanska. Dominansen har varit total. Och jag tänkte koppla an till en tyckare som jag hade för, ja, lite drygt ett år sedan, där jag tryckte på Premier League slår knock. Jag tror att det är så att Pep Guardiola, Conte, Klopp, Pochettino, Mourinho med flera börjar göra avtryck nu även i Europa. Och jag sticker ut hakan redan nu och säger, ett engelskt lag finns i finalen 26 maj i Kiev när Champions League avgörs.
Så sa du, Jens, hösten 2017 inför den säsongen. Du fick rätt, det var ett engelskt lag i Kiev, det var Liverpool de förlorade. Och nästa steg nu, England vinner rubbet.
Ja, man brukar ju säga generellt sett när man tittar på tabeller och europeiska ligor och ser vilka fotbollslag är det som ligger i topp, och säga att det finns i regel en korrelation till ekonomi. Och i Premier Leagues fall så har man en överlägsen ekonomi i förhållande till andra ligor. Det är Real Madrid, Barcelona, PSG, kanske Bayern München som liksom kan vara med och mäta sig, men i det långa racet så pumpas det in så mycket pengar i Premier League, så toppklubbarna där har klarat av att rusta med de bästa spelarna i väldigt stor utsträckning. Och det var egentligen när de började också plocka till sig de bästa tränarna som liksom hela ekvationen gick ihop, att det är bara en tidsfråga. Jag tror Klopp själv sa någon gång när han tillträdde Liverpool det var nämligen min mobil som blingade.
Det var otroligt vilket högt ljud.
Ja, men verkligen, jag brukar aldrig ha högt ljud. Jag brukar ha den på avslaget. Den är avslaget också.
Den är avslaget. Det står imponerande högt ljud för att vara avslagen.
Precis, det står dessutom att jag ska med ett flyg som jag absolut inte ska åka med idag. Jag har nämligen varit dubbelbokad när jag åkte hit. Så Så jag hade ett plan som jag inte har åkt med och jag har ett plan som jag har åkt med.
Vilket skrällas eller?
Ja, men du är ändå här.
Jag är ändå här. Men jag tänkte på det när jag satt på det första planet och upptäckte att jag hade ett annat plan som jag också hade kunnat åkt med. Att undra om det finns möjlighet att omboka den biljetten så att jag kan nyttja den någon gång i framtiden. Men skitsamma i varje fall.
Du har inte tappat bort något den här veckan?
Tvärtom faktiskt. Du har ju fått en grej extra.
Jag har fått en.
Du får inte tappa bort något. Du har två resor.
Jag har faktiskt två resor och jag har dessutom fått en ny mikrofon som jag ska ta med mig. Så nu är jag väl rustad. Jo, men Klopp sa att när han tillträdde att ge mig 4 år ska jag få ordning på det hela. Typ något i den stilen. Lite skämtsamt säkert, men också med en hel del allvar. Och det är ju inte så att man bara för att man knäpper med fingrarna och tar in de bästa tränarna så får man rätt resultat. Men däremot tänkte jag, år 2 kommer vi se någonting. År 3 kommer vi att se det fullt ut. År 4 kommer de att dominera. Så jag menar, där är vi nu. Så lite orolig måste jag säga att jag är också. Okay. För att det här kan bli en dominans som håller i sig.
För stor dominans.
För stor. För vi vill ju ändå att Ajax ska sprattla till och ta sig hela vägen fram till en final. Det är ju ganska charmigt när någon uppstickare kan få en möjlighet och dessutom kanske någon gång då och då gå hela vägen. Och jag är lite orolig att det kommer att se ut som så att det kommer att vara 2 eller 3 eller 4 lag, engelska lag. Två ska jag nästan, allt annat under 2 engelska lag i Europa League respektive Champions League-finalen. Det kommer att förvåna mig jättemycket. Mm. För så starka är de. Att titta på Liverpools säsong, titta på Citys säsong. De är ju liksom 20 poäng före tvåan där. Finns det en logik i det hela så kommer de två lagen att vara oerhört dominanta. Kanske så dominanta som Real Madrid och Barcelona har varit under den spanska eran, om vi får kalla det så. Att vi kan förvänta oss att de kommer att vinna titlar och turas om och lämna dem mellan varandra.
Det var alldeles osannolikt mycket pengar. Den här matchen som var mellan Derby och Aston Villa. Vilket lag som skulle nämna matchen på Wembley. Mm. Som säger vilket av de här två går upp då. De två främsta går upp direkt och sen är det ett kvalsystem ifrån Championship där i alla fall. Så möttes de här båda.
Otroligt häftig grej förresten med den där kvalmatchen.
Ja, den kvalas ju upp även från andra. Mm. Alltså det gäller ju även kval till Championship och det gäller ju även kval till League One. Så det är liksom det, och de går ju dagarna efter varann. Så det är ju enormt avgörande känsla som vibrerar över Wembleys båge varje dag. Men alltså det är ju då, den som vinner den får ju på i princip ett bräde 2 miljarder svenska kronor. Och är det så att du går upp till Premier League och klarar dig kvar, så tickar det tydligen in 2 miljarder svenska kronor till efter ett år. Så då innebär det alltså att över tid är den där avancemanget värt, ja, det är så mycket pengar som man begriper ju inte. Det är lätt att förstå att Premier League har kapitalet. Mm. Premier League-klubbarna har kapitalet att investera också i de skarpaste tränarna. Men det är också avgörande att ledningen för de här klubbarna våga göra det.
Och det är väl det som har förändrats då?
Det är det som har förändrats. Ja. Nu är det bevis för det, för du räknar upp ett gäng internationella tränare här som har stor betydelse för starka engelska klubbar. Annars är ju den engelska kärleken till det egna rätt påtaglig och stark. Och traditioner i England är ju viktiga. Du pratar ju själv om 42 195 meter från några slott där till några upploppsrakar. Ja. Då var det det som gällde, punkt slut.
Och de skulle precis vara utanför då den här kungliga logen. Precis
det.
Där skulle, det är typiskt England då. Här ska mål igen.
Ja, verkligen, verkligen. Men alltså, det finns ju de som hävdar att den riktiga engelska fotbollen numera är The Championship. Därför att där är det engelskt. Ja. Brittiskt.
Ja, både i antal tränare som är brittiska, antal spelare som är brittiska och stilen som ju är the British old way.
Ja, mittfältskamp.
Väldigt mycket
gärna
fysik.
Gärna på en lerigt underlag också.
Men det är häftigt, för när du sa det här 2017 då ska jag veta det, då har det varit 10 raka Champions League-finaler utan ett enda engelskt lag. Mm. Utan ett enda engelskt lag i 10 finaler i rad. Och plötsligt så händer det då. På grund av de här, ja, du, det är tränarinfluensen, punkt slut, eller som gör att det blir svängningen som du säger, eller?
Precis, för att jag tror att pratar om engelska och brittiska stoltheten, och jag tror inte de har velat ha in utländska tränare. Alltså, är du med? Mm. Vi vill ju kunna någonting själv också. Och tränare, det har vi väl i varje fall. Så de har ju inte haft de bästa tränarna, men de har fortfarande hållit fast med dem. För att jag tror att det finns någonting som tilltalar den brittiska publiken, att det blir lite den här tempo, intensitet, fysiska fotbollen. Man vill ha lite av det i England, man vill inte tappa bort det. Och det finns inga som är bättre på att få det in i ett lag än vad brittiska tränare är. Men samtidigt är ju inte, det är ju inte det som har vunnit några Europatitlar eller tagit engelska lag fram till semifinaler och finaler. Mm. Och det är ju liksom det jag tror alla liksom har fått komma till sans med, liksom att okej, vill vi vinna Europatitlar så kan vi inte hålla på att spela den här brittiska stilen. Då behöver vi ha en internationellt gångbar fotboll.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Ska vi ta det nu? Bara så vi har betat av det. Är det någonting eller? Som du, är det lugnt eller?
Jag tror det är rätt lugnt alltså. Jag tror det faktiskt. Jag har haft en ganska bra vecka.
Det var ganska bra till inspelningen här. För då sa du att allt var, du kom ju direkt från Kanada hit. I princip, du bara studsade via lägenhet i Stockholm.
Han vet nu inte riktigt var han studsar via, för han har så många olika flygbiljetter och resor och alternativ, ja. Så att du vet nog inte riktigt var du bytte flygplan någonstans.
Ja, jag tänkte att visa Lasse på min mobil.
Ja, det är Wembleybågen. Du flög via London. Detta är Wembleybågen. Ja.
Jag har varit på Tottenhams träningsanläggning. Så jag kommer inte raka spåret till Montreal. Jag har faktiskt hunnit hem en sväng till Malmö för att sedan studsa iväg till London. Mm. Och utkanten, just norr om London, så har Tottenham en träningsanläggning. Nämen, skojar ni?
Nämen, lugn!
Alltså, nämen, lugn! Ja, det är faktiskt så här. Tänker man träningsanläggning, så tänker man ju ett gäng gräsplaner. Ja, men det kan du ju ge er på. Det är en 15 minst i varje fall. Och så tänker man då, ja men en stora feta fält bara där, hur kul är det? Men inbäddat med, tänker nästan som att man är på Botaniska trädgården i någon större stad. Och så sen så ligger det utströsslat 15 fotbollsplaner. Lite dammar, lite härliga goa stigar, vid dammen där en lång bord med grillutrustning och allting.
Grillutrustning?
Ja, men alltså deluxe. Alltså. Ja. Så man fattar att det här är gjort för en 50 pers, det är inte gjort för 5. Och allt det här är alltså Tottenhams träningsanläggning. Varenda liten förbannad detalj är tänkt fotboll.
Du var tvungen att jonglera för att komma in i frukostrummet.
Ungefär. Så maten därefter och hela omklädningsrummen. Du går först dit, du hamnar sen där, du går sedan dit och sen så hamnar du där i skolrummet och sen går du ut till träningen. Alltså det var en sån perfektion och det imponerade så enormt mycket på mig. Vilket också, när jag går därifrån så känner jag ju så här, alla som håller på med fotboll vill jobba i en sån miljö. Så förutom att ha de mesta pengarna och de högsta lönerna, så har de också de typerna av faciliteter och tillbringar som gör liksom att jag skulle... Oh.
Frågan är vad du gjorde där?
Jo, jag har för Sportlogic så har vi haft ett uppdrag för ett av landslagen som ska spela i dam-VM till sommaren. Man kan ju, jag säger inte vilket land. Men i vilket fall som helst så har vi gjort analyser på det de uppfattar som sina 4 svåraste motståndare. Och då har jag satt mig in i damfotboll och tittat på en herrans massa video. Och så har vi gjort som 2 parallella analyser. Vi har gjort en dataanalys som rent baserar sig på vad datorn tycker att Frankrike, Tyskland och gänget är bra på. Och så sedan så har jag åt dåliga för den delen också. Och så sedan så har jag gjort den mer utifrån video. Så vi har fört ihop de här 2 delarna till en. Och det blir jättespännande alltså.
Otroligt.
Det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och då presenterade vi det först som en pitch till ett av landslagen som sa bara, det här vill vi ha. Så nu har vi gett dem så att säga vårt förslag på Sportlogics förslag på ways to win mot de här 4 kommande svåra motståndarna som man kommer att stöta ihop med.
Men här har du ju en bra livlina, Lasse. Du ska ju kommentera världsmästerskapet. Du kan prata med Jens.
Ja, vi har redan snackat.
Ja, ni har det. Du har koll på alla lag du också.
Nej, det har jag inte.
Tyvärr har jag inte fått till uppgift att analysera Chile och vad var det mer för någonting du ska vara lite extra intresserad av.
Ja, Chile. Premiären är ju mellan Sverige och Chile.
Ja.
Men sen är det Sverige och USA, så då har vi större anledning att samtala.
Berätta lite
den
om
mellanmatchen mot Thailand där, den kommenterar Daniel Christiansson och Malin Svedberg. Men du har nog ingen Thailands fakta heller om jag förstår ditt uppdrag korrekt.
Nej, gott. Men jag måste säga att det, så jag och Lasse, vi har små chitchattat om det här, såklart, det kan ni ju lista ut det under det här. Men att jag tyckte det här har varit jäkligt skoj. För mig har det blivit att upptäcka damfotboll. Och jag menar, jag gick tränarkursen med en herrans massa skickliga damfotbollsspelare och lära känna dem och lära känna, det var min som så entrén in till damfotbollen öppnades lite grann. Men titta på topplagen här. Det är kvalitet på yppersta nivå och det har inte jag riktigt sett tidigare, för jag har inte tittat närmare på det på det sättet.
Vad är det som gör att du ser att det är kvalitet?
Man kan säga att män eller herrar kommer alltid kunna springa fortare, tackla hårdare. Men det jag tittar på är hur tekniken utvecklas, hur snabbt de klarar av att göra saker, hur snabbt fattar de sina beslut, hur snabbt slår de sina passningar. Alltså om jag skulle jämföra en passningssekvens i en av de matcher som jag har tittat, när jag tittar på de duktigaste landslagen, med en allsvensk match, så tror jag liksom passningssekvensen i sig hänger de med i. Det tekniska utförandet hänger de med i väldigt mycket. Du kommenterade dem, Lasse, för jag sagt när jag lyssnade på din kommentering, din och Hanna Marklunds kommentering när
Sverige och Tyskland på
fick de godkänt?
Ja, de fick godkänt. Jag har faktiskt feedbackat Lasse på den. Och så liksom att väldigt...
I och för sig, när man säger Hanna Marklund kan ju det här, men vad gjorde du där?
Men det är bra, tydlig feedback.
Ja, tydligt.
Marochan, titta på henne. Nummer 10 i Tyskland. Ta och kolla på henne. Och titta på henne spela fotboll. Det är det yppersta toppklass. Det finns en handfull sådana spelare som har ju fått mig att bara känna shit alltså.
Men det där är kul att höra, tycker jag, för jag har alltid tänkt det som hållit på med friidrott då, att Stefan Holm hoppar ju 2,40 och Kajsa Bergqvist 2,08. Det är ju fysiska förutsättningar, alltså skillnad mellan män och kvinnor, testosteronnivåer och så vidare, som har lett fram till det. Men det är ingen skillnad på tekniken. Nej. Kajsa hoppar ju lika bra tekniskt som Stefan Holm. Och det var som invändningen som jag hade mot damfotbollen för länge sedan, att det ska inte behöva skilja så mycket på tekniksidan. Och det är kul att de har kommit ikapp då. Sen kan man säga att de har gjort det då trots att de har haft mycket sämre förutsättningar, för de har inte kunnat träna lika mycket och vara professionella på det sättet. Det börjar ju på tisdag, Lasse, för svensk del. Mästerskapet.
Sverige mot Chile. I takt med att alltså Sverige har ju Chile, Thailand och USA i gruppen, två bästa vidare. Det är klart att det är en åttondelsfinal för Sverige är ju inte en överraskning. Sverige är rankat 9 i världen. Och där någonstans är det nog vi befinner oss, skulle man kunna tro. Det vill säga, blir det som herrlandslaget gjorde i Ryssland, en kvartsfinalplats, då är det ett utropstecken. Eller två.
Håller med.
Så att OS-finalen i 2016 då, det kan dröja innan Sverige är uppe, om det ens kommer hända igen, kommer upp på den nivån. Eller vad tänker ni som har fördjupat er i damfotbollen senaste tiden?
Att de stora länderna kommer att bli starkare och starkare. Så det kommer att bli svårare för Sverige att hänga med och hålla jämna steg med utvecklingen. Det får vi nog säga. Men fortfarande så tycker jag nog liksom att man kan slå sig fram i ett mästerskap och ha med väldigt bra prestationer, så finns fortfarande möjligheter att överraska. Men liksom att Sverige skulle gå fram till en semifinal skulle vara en jubelsuccé och en superöverraskning. Så måste man ändå börja se det.
Sporthuset 195.
Före världsmästerskapet så är det ju EM-kval på R-sidan. Imorgon när den här podden kommer ut.
Ja, det är det. Det är Sverige-Malta då på Friends Arena i Solna. Sverige mot ett maltesiskt lag som har väldigt många spelare från maltesisk ligafotboll.
Den har man koll på.
Och det är ju en förberedelseutmaning. Så att det är klart att där är ju Sverige.
Är det många från Valletta eller?
Valletta, ja. Birkir Kara. Slema Wanderers. Jo då, det finns det. Men Hibernian.
Ja.
Man tror att, aha, han spelade i Skottland tänkte jag. Hips, men det var det inte. Det finns på Malta också. Ja. Men så är det. Och sen så väntar ju för i det svenska EM-kvalet sen borta kampen. Det är ju den tuffaste matchen av alla.
På måndag.
På måndag den 10 juni på Santiago Bernabéu i Madrid. så är det ju Spanien, Sverige. Det var ju där när Real Madrid var där och vi var där och kommenterade igen som de spelade Luciano och Pavarottis, Vincero när Real Madrid kommer in till match. Det var ju häftigt.
Ja. Jag kommer att vara lite vindögd här i helgen och på måndag och hålla ögonen både på den matchen där man hoppas, eller de matcherna som Sverige spelar där, för de är ju spännande och sådär, men också hålla ett öga på Danmark.
Just det. Du är ju spion här.
Ja, visst är det. Så att det blir ju lite, nu blir det som kvittot ju, framförallt när Danmark möter Georgien på parken den 10:e.
Du har ju scoutat i Georgien.
Ja, stämmer.
Du var ju till Tbilisi.
Då får man ju som kvittot på om man gjorde rätt eller om man gjorde fel.
Men åker du och träffar hela laget då och står och föreläser för dem hur Georgien spelar?
Nej, däremot har jag varit och träffat
Åge Hareide.
Jondal Tomasson, förträfflig fin spelare i Milan, inte minst danska landslaget, och deras chefsanalytiker Monir. Så har vi suttit och haft en workshop och så har jag presenterat det jag har sett och det jag tycker är viktigt. Och sånt där. Så jättefin träff och dialog och sånt där. Jättekul liksom att utbyta fotbollskunskaper med så kloka människor. Så det är en ynnest. Då blir det extra intressant att se om det slår det väl ut också. Ser det ut som jag trodde att det skulle se.
Vem är vänsterback i Georgien? Vad testar?
Tabares heter han ju inte, men typ någonting sånt. Alltså namnen är ju jättesvåra.
Det var svårt att kontra här. Nej, det är fel, det säger man ju inte.
Nej, och de är jättesvåra att hålla reda på generellt sett. Han är nummer 16 i, man pratar nästan ofta om siffrorna på ryggen. Men då är det bara det att i Georgien så håller de på mellan landskamperna och byter nummer. Vilket innebär att när de spelade hemma mot Schweiz så fanns det en som hade en 10 och nästa match mot Irland så var det någon annan som hade 10. Så det är, och det är ju inte rätt att läsa deras inhemska press till exempel. Det är kyrilliska bokstäver i någon form av bomullformat ser det ut som. Det ser ut som en bomullsbollar, alla bokstäver i ett enda gytter där. Och det är
så... Börjar tidningsläsningen på det sättet så känner man att det blir tufft även därefter.
Ja. Men ja, jag kommer tänka på en scouts mardröm såklart att de byter nummer. Det är ungefär som en kommentators mardröm också att de byter nummer. Och att de håller på och skiftar och sådär. Men jag kommer tänka på Hasse Backe apropå, men lugn. Han var ju scout åt Olle Nordin i VM 1990.
Det var verkligen. Ja,
och han hade ju då till uppgift att scouta Costa Rica. Som Sverige hade i den avslutande matchen. Och han hade ju då spanat in den här Hernán Medford, som sedermera skulle bli den stora banemannen för Sverige. Att när han kommer in, då kommer det gå undan. Han är snabb, den här Medford. Så då måste Sverige ställa om. För Sverige spelade alltså med en trebackslinje. Och om Medford byts in, då har han sagt till Olle Nordin flera gånger, då måste du gå ner på fyrbackslinjen, för han är så otroligt snabb. Och sen då, så Sverige tog ledningen med 1-0. Johnny Ekström, var det inte det? 1-0 målet, jag får med det, i den sista matchen. Först förlorade Sverige mot Brasilien, sen förlorade de mot Skottland. 1-2, som vi kände till. Det har faktiskt inte kommit upp i olyckspåsen än. Det måste du göra. 1-2. Men så var det 1-0 då, Johnny Ekström. Och det här kommer lösa sig, för det räckte med svensk seger mot Costa Rica. Sen byter de in Hernán Medford. Och Backe sitter på läktaren. Men lugn! Rusar ner då till kabyssen där nere, Olle Nordin. Och börjar vifta då. Olle, du måste gå ner på fyrbackslinjen. Jag får ingen kontakt. Så han bankar. Det var han och Nisse Andersson också. Som väl förresten var förbundskapten, den enda landskamp du har gjort då, eller?
Jag har tre landskamper.
Ja, tre, förlåt. Ja,
men en av dem. Ja, och då var för övrigt Backe assisterande. Ja,
men så han bankade och fick inkontakt och banka. Olle tittade upp så här och viftade bort dem. Sluta stör mig i coachningen. Medford kommer in och gör 1-1, 2-1. Oj, bam. 1-1, 2-1 och Sverige utslaget. Så kan det vara att vara scout.
Fritt igen för vår vän nummer 7, Metcourt. Och då är saken klar. Sverige utslaget. Costa Rica har vänt 0-1 till 2-1.
Ja, det är en fantastisk vändning efter första halvlek där vi dominerar helt. Men det svenska laget är helt tröttkört och man har huvudena nere.
Och apropå Hasse Backe så har ju ni en häst tillsammans, Lasse. Och
de... Ja, ja, vi har anledning att öppna.
Ja, nu händer det grejer.
Skumpan här.
Alltså, ja, ni sålde ju en häst. Ja, det är bra. Ni sålde ju en häst. Men sen har det tydligen dykt upp en häst till här. Du får utveckla. För det var Peter Johansson som hörde av sig och sa vi måste höra Lasses kommentar om Green Shoes uppvisning i natt och känslan av att vara favorit till Hambletonian med 2 månader kvar. Och vi har ju enormt mycket kontakt. Vi hundarna fram och tillbaka var och varannan dag. Jag har inte hört talas om den här Green Shoes.
Det hade varit någon häst.
Nej.
Nog kommer ingen häst där också.
Nog för att det är ett stall nära dig där. Men,
ja, men Mälardalens, ja, ridgymnasium.
Men den här Enterprise heter den, va? Det var otroligt massa snack om honom. Ja. Men den här Green Shoe har gått helt under radarn. Och sen plötsligt när det
här... De är födda olika år.
Alltså, ja, men när den här kom in då visade sig, då sa du det att ja, det där, det är en superhäst alltså.
Ja, ja, visst.
Mm. Så det är han lugnt och sansat.
Jo, alltså om vi börjar med Enterprise så är ju den är ju borta från oss nu. Den står för avel i Ohio, tror jag. Så den är borta. Däremot så... Eller alltså, den lever, men den tävlar inte längre. Mm. Däremot så är ju Green Shoe då 3 år i år... efter Father Patrick, vilket är viktigt att säga i travsammanhang. Och den är då vunnit det här New Jersey Sire Stakes. Alltså om vi börjar förra året när den var 2 år. I USA, så det har vi pratat om förut, så drivs ju tävlingstempot upp väldigt snabbt. Det är ju väldigt mycket mer ekonomi i USA rent generellt, så att 3-åringssäsongen är den stora. Tittar vi på elitloppsvinnare så finns det väl nästan inte någon som inte har varit 5 år eller äldre. Så den europeiska travmarknaden, om man ska säga så, konkurrensen, då är hästarna vanligtvis äldre och hårdare när de tävlar mot varandra. Men i USA är 3 år det stora, och det stora 3-åringsloppet är Hambletonian Stakes, ett insatslopp, och det går första lördagen i augusti i New Jersey på Meadowlands. Det är liksom det stora. Försöket i det här New Jersey Sire Stakes, som det heter, och finalen har varit kanon. Och kanon har varit enormt bra. Och här pratar ju alltså rutinerade travmänniskor om att det kan vara den bästa 3-åriga travaren i historien som har varit ute och sprungit. Men då ska vi veta att det är ju då den amerikanska marknaden. I Europa så finns det nästan inte. Där startar vi ju stora svenska loppet för 3-åriga hästar i ju Svensk Travkriterium. Det går ju på hösten. Mm. Och här pratar vi om någonting som liksom kommer fram under sommaren.
Men är han favorit i Hambletonian?
Ja, just nu rankas han som favorit i Hambletonian under träning av Marcus Melander. Och de 2 främsta utmanarna är också Marcus Melander-tränade. Så vi har en svensk supertränare av travhästar i USA här. Nämligen Green Man Alishi och Jim Pansy.
Och hur mycket äger du av den hästen?
Av Green Shoe äger jag Hasse Backe och en norsk kommentator också förresten, Martin Langley. Vi har 10% var av hästen, och 70% ägs ju av Anders Ström, Unibets grundare Anders Ström.
Typiskt att han har 70 också.
Mm. Ja, det kan ha lite grann med respektive ingångsvärde att göra i investeringen.
Men du har en bra arvode från sporthuset.
Ja, tack. Tjenare. Du skulle bjuda på middag, sa du. Vi väntar fortfarande. Men nu kom den inbjudan här. Såg ni det?
I samband med avsnitt 200.
Martin, kolla nu på Martin, vår eminente professor Martin Söderberg. Han garvar när jag snackar om den här middagen. Han bara garvar, Martin, där borta. Ja. Men så jag har 10% av det. Men det är viktigt att säga, alltså hästen har varit enormt bra. Ja. Alltså den vinner alltså på en tid som är 1.08,6 översatt till kilometertid, det här racet som är. Och det är ju alltså,
är det världsrekord?
Ja, det är snudd.
För 3-åringar?
Alltså, ja, det är en snudd. Okay. Det finns en annan där borta, ett sto som heter Atlanta, som och ytterligare några. Men skitsamma, det är så sjukt bra. Och den är okörd. Mm. Och på okörd i travsvängen menas att kusken sitter egentligen bara med och åker med hästen. Behöver liksom inte rycka något. Några tussar eller slå med tömmarna. Och i USA är ju drivningen ett stort problem. För där driver de hästarna och slår på hästarna, och det tycker jag är för jävligt, och det gillar jag inte alls. Jag är glad över att Marcus Melander tränade nästan till aldrig hamnar i såna lägen.
Men du är rookie.
Det är svenskt synsätt att titta på det.
Du är rookie i det här sammanhanget. Backe är ju veteran. Vad säger han? Säger han med lugn?
Ja,
han har sagt
med
lugn.
Ja, men Backe har sagt, han säger så här: Granqvist, det här är jackpot-hästen. Och det har han sagt om varenda.
Vad säger du framför sig?
Det har han sagt om varenda häst han har varit delägare i sen jag träffade Hasse första gången. Alltså hästar som jag inte har varit med i. Så Dominion Beach hade han i Hamiltonien. Han sa, Granqvist, det är klart nu. Det här är jackpot, jackpot hästen. Om Dominion Beach som galopperar bort sig i finalen. Så
det är som man säljer in det där hemma.
Men, ja, eller hur?
Ja, men
nu,
så, ja. Men
nu har vi, nu, när vi jobbar ihop här på Allsvenska derbyt AIK Hammarby här förleden, så sa vi Hasse det.
Det här är verkligen jackpot.
Nu är det dags att ligga lågt, så.
Aha.
Nu ligger vi lågt för det här är. För det är klart att
det är därför vi pratar om det i podden.
The Guru.
Guru.
Ja, som skriver om Hamiltonian vecka för vecka. Han har ju skrivit om Green Shoe väldigt positiva ordalag. Men det är klart det är fenomenalt att vara med på en sån, och det är enorma fartresurser. Ska det bli spännande att följa.
Jag som precis tänkte döpa avsnittet till jackpot hästen, går det bra eller blir Hasse förbannad då?
Han kommer nog
bli jinxning.
Ja, det är det ju. Men så kommer man nog känna att det där avsnittet hade kunnat gå för flera år sedan. Han har sagt det förr.
Vi säger väl som Uno Edin. Lycka till.
Öppet hus i sporthuset.
Ja tack, ska vi snacka om elitloppet. Det var ju Ridley Express mot Propulsion som det handlade om på förhand. Det blev fransk seger Dijon med tveksam gångart in i mål, som vann före en annan fransos som hade trängt sig lite grann varvet före mål. Det var ett himla kackel om det där. Men den stora grejen med svenska ögon var ju att Ridley Express ströks före finalen. Och då vill jag stryka under och nämna
eller Redley Express som Bengt Sjöström skulle sagt.
Ja, då vill jag säga det och stryka under det att det är ändå sport vi pratar om, och med djuren i fokus. Och då är det så inför Ridley Express vinner sitt försöksheat. Och sen så en stund senare blir det är två försöksheat, och så en stund senare så är det dags för final, och då spekulationen går hejvilda, och då kommer då defileringen. Och i defileringsögonblicket när Ridley Express kommer förbi, då kommer de en och en då så här lite mellanrum, då galopperar hästen. Och du vet, det var 21,000 eller vad det var på Solvalla i regnet. Och som bara, vad hände? Den galopperar. Hur är det med hästen? Så alla börjar följa det där. Och så är det obligatoriskt att göra en provstart. Det måste alla göra. När det är, och den görs vanligt när det är...
När man har galopperat eller
nej,
för alla?
Nej, alltid. Okay. Oavsett vad. Så yep. Du kommer provstarten, Ridley Express, de vänder om. Och då ska ju då barndomarna sitta och kolla att de är fräscha. Så går den iväg och galopperar igen. Nästa sus på Valla. Vad händer? Och Björn Goop som kör hästen kommer ut på den bortre långsidan. Man ser att han sitter och tittar till vänster på hästen. Man ser, och alla förstår, det här kommer aldrig gå. Sin största internationella en av de största internationella travkarriärerna en svensk travhäst någonsin haft tar slut här. Det kommer aldrig gå. Den kommer, startar den ifrån, kommer att galoppera. Sen händer det på Solvalla. En stor klocka som tickar ner. När det är en minut kvar ska alla upp och köra upp bakom startbilen. Då börjar den rulla. När det är en minut kvar fäller ut vingarna. Och exakt när klockan står på noll, då... ska den köra, va? 1:30 kvar, klockan stannar. Ingenting sägs. Och jag hörde en kanadensisk kusk som sa det efteråt, att det är så fint i Sverige. För hade det här varit i Nordamerika så hade ingen reagerat för hur Ridley Express mådde förrän hästen blev struken. Men i Sverige förstod alla. Det var så fint, sa han. Därför att det som händer är att Björn Goop kör då från bortre långsidan fram, mitt på upploppsrakan. Där den här eläktaren som heter på Solvalla är de största entusiasterna står. Vänder upp hästen där. Då plingar Anders Fredriksson som är speaker på Solvalla och säger, vi har en struken häst. Det är Ridley Express. Och jublet kommer då. Alltså för hästen. Inte för att den är struken, utan för hästen. Och Björn Goop får. De stannar klockan. Alla konkurrenter flyttar sig. Så att han får köra hästen förbi, ända bort till mållinjen, vända upp och ta hela publikens jubel bort. Och köra in på stan.
Vackert.
Och då startar de klockan. Och han säger sen en stund senare, en minut till start. Och så kör de. Det är sporten främst, och det tycker jag man ska säga i travsammanhang.
En travkunnig publik.
Ja, det var precis det den här kanadensiska coachen, eller kusken förlåt, sa. Att alla visste om att det går inte att köra. Det såg alla. Alltså över 20 000. Och det var liksom den stämningen.
Peter Johansson har fått svar med mervärde, tycker jag, på frågan om trav till Lasse framförallt.
Vi ska åka över till Hambot.
Du och Peter Johansson.
Han är välkommen också, men Backo och jag tänkte jag på det där först och främst.
Där är det.
Och Morten Langdi, första lördagen i augusti, Meadowlands, New Jersey.
Vi tackar
alla. And now, to honor America and perform the national anthem, och så vidare.
Vi tackar alla som hört av sig till Sporthuset, @Sporthuset på Twitter, och också till Sporthuset podcast, vår hemsida, till exempel med inspel till vårt intro 195. Andy Törnqvist, Viktor Nyberg, Henrik Eneroth, Lukas Adrian, Mikael Jonasson, Mårten Kevesäter, André Ulfborg, de som fick igenom sina inspel den här veckan. Mats Jonsson hörde av sig också. Jag har en bra grej till nästa vecka, 196, som gäller en av sporthusets deltagarna.
Det är min längd.
Ah, du knäcker redan där. Och sen så hade han också upp Ian Thorpe, som ju är inte han väldigt porträttlik Zlatan Ibrahimovic förresten. Och han skickade då, alltså simmaren okay. Ian Thorpe som vi kärksbombade tidigare. Att, om vi går in och bildgooglar de två, Då kan jag göra det medan jag pratar här. Ian Thorpe och Zlatan Ibrahimovic, så tror jag att de är väldigt lika. Och i princip lika långa, men inte 195 som Mats skrev, utan 196. Så han är välkommen nästa avsnitt. Ian Thorpe som ju tog 5 stycken OS-guld i simmaren. Och som vi ju tidigare kärleksbombat alltså.
Men de måste ju skicka in det där en gång till.
Ja,
det raderas ju för varje avsnitt. Ja, det eller? Vi har ju inte någon ackumulerad som vi upp... Nej.
Kolla nu på...
Nu är det,
nej, det var, alla bilder var inte lik definitivt. Nej. Men den här måste jag ju säga... Tittar man bara snabbt på den så... Titta bort, titta tillbaka så kommer ni se Zlatan. Och efter...
Det var Thorpe det där, okej.
Ja, du trodde det var Zlatan.
Det var likt. Det var likt. Ja. Det var, just den bilden var lik.
Brett leende båda, ja, båda två.
Och nästan lika långa då. Och vi ska säga det också, i nästa avsnitt apropå 196 så kommer vi att behandla Stanley Cup-finaler och NBA-finaler. Det händer ju häftiga saker där. Vi har St. Louis mot Boston 2-2 i matcher. Det har ju blivit ett ämne för dig det där, Jens, med tanke på att du håller till i Kanada.
Boston vinner det där. Det som jag har kommit fram till efter att ha sett de där två lagen ta sig fram till finalen i varje fall. Men de stretar emot bra.
St. Louis har aldrig vunnit Stanley Cup för övrigt. Aldrig. Inte den enda gång. Boston har vunnit 6 gånger.
Bara en sån sak. Jag var med Per Bjurman på Sportbladet, bjuder ju varje år in till tips. Tippa hur det går i finalen i Stanley Cup. Och han påminner mig ett par gånger att du måste vara med i år igen. Och jag tippar ju förstås alltid fel. Men jag tippar faktiskt 4-2 till Boston i matcher efter att stå 2-2 i matchserien. Där är vi just nu. Och sen en sak till, Tommy, som du är mycket nogsam med att ta upp vid flera olika tillfällen.
Grattis till 127 platsen.
Det är ställningen i fotbollstipset.
Grattis till 127 platsen. Och jag är på 317 plats. Lasse 127. För första gången under den här 30-åriga historien så är Lasse före mig i fotbollstipset.
Wow.
Och du har just nu 6 stycken fullpoängare. Malmö, AIK, Malmö 1, AIK 3, Örebro 9, Östersund 10, Sirius 12 och Sundsvall 13. Alla de 6 lagen har du på rätt placering. Men det är nu det!
Ja.
Det är långt kvar, Tommy, av säsongen.
Tommy, det är 316 tävlande före dig. Ja. Det antalet som är efter dig, det är färre i det här rummet och vi fyra.
Ah, det är, nej, 20 var det efter mig. 20 var det efter mig. Du har ju alltså...
De har strukit sig.
Jag har djupanalyserat Lasses tips. Han har några nollpoängar också. Fler än 5 placeringar fel. Det är AFC. Hur kunde AFC 8?
Har de 8?
Ja.
Det kommer de inte komma, det kan jag säga direkt.
Kuppspelet imponerade.
Ja, de var bra mot AIK på semin där. Den matchen var de ju... Den här killen Michels.
Plus att de Felix slog blåvitt Michel i premiären. Blåvitt, apropå blåvitt då, så är det så att det finns bara en utav 340 deltagare i det här tipset som har IFK Göteborg på topp 4. En av 340 från fotbollsetablissemanget.
Poja Aschbagge.
Nej, Folke Vaccin.
Ekot,
Folke Vaccin. Han är den enda som har koll på fotboll, visar det sig. Han har blåvitt topp 4, men han kommer inte bli topp 4.
Men då vill man ställa följdfrågan. Okej, då är det ju ytterligare 15 lag han ska placera. Leder han tipset?
Nej, han ligger lågt där. Okay, han är blåvitt specialist.
Nu är vi det här med statistik igen. Vi är med statistik. Ja, exakt. Ja.
Och apropå nästa vecka, Jonas Jerebko. Den första svensken i NBA-final. Vi kommer koppla upp Lars Lindberg. Om det blir en lång finalserie så kommer Lars Lindberg, vår USA-korre, att bli USA-korre på riktigt. För han ska nämligen dit och bevaka det hela för TV4-gruppen. Han ska åka till Kalifornien. Den här Gold State Warriors. De kommer från Oakland, va? I Kalifornien.
Ja, men alltså...
Och Jerebko är i final. Han bytte ju till den här klubben inför den här säsongen och han är i final och kan alltså bli NBA-mästare.
Men det sjukaste som varit på länge, det måste ju vara konferensfinalen mellan Toronto som spelar final då nu och jag tror att det var Philadelphia i konferensfinal. Sjunde och helt avgörande, säger vi ofta, eller hur? En match 7, som de säger där borta, game 7. Mm. Det står 90-90, alltså 90 lika, basket, match 7, allt ska avgöras. Toronto har bollen hemma. De spelar ju samma anläggning som Toronto Maple Leafs. Har ni sett de här bilderna?
Nej, jag har inte.
Annars måste ni ju bara gå in och titta. Sista skottet går till Toronto och det kommer utifrån högra hörnet som går in. Det är en tvåpoängsskott som går. När han skjuter så går slutsignalen. The buzzer. Men då är ju basketregeln sån att är bollen på väg ner då, så räknas ju skottet. Då studsar det på kanten av ringen som är närmast därifrån skottet kom. upp i luften. Förstår ni? Det här är ju match 7. Allt avgörs ju här. Det står 90 mot 90. Är i luften. Studsar på den bortre ringkanten. Upp i luften. Ner på ringkanten igen. Upp i luften. Alltså i det här läget är det ju ingen som andas. I hela arenan. Det är fullt ut. Dessutom på något torg där i Toronto. Vad det nu heter. Där matchen direkt sänds. Kommentatorerna i den kanalen som sänder har ju förklarat alltihop det här. Sen går den ju i. Efter att ha studsat 3 gånger på kanten så går den i. Och det är ju slut i och med det. Och Toronto vinner. Och publikens jubel, jublet på torget. Och kommentatorerna som säger så här. Åh! När den går i. Och sen är tysta. De är tysta i över en minut. De är tysta. Och jublet. Och jublet. Och tv, ni kan. Kamerorna in. Och närbilderna på jublet. Och när spelarna möts ifrån de båda lagen. Och de säger ingenting.
Gotta be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? By Kawhi Leonard. And the game winner, 41 points.
Det är bland det absolut häftigaste jag har sett.
Och det knottrar sig på. Förut har det varit armarna, men nu även benen på dig.
Ja, det är riktigt.
Du kollar på den eller?
Ja, jag gjorde det. Samtidigt som Lasse drar sin kommentering.
Lyckades du synka den?
Den var helt synkad här. Och jag upptäcker ju att det här har jag ju sett. Men jag visste inte att det var sjunde avgörande. Och att det var det avgörande skottet.
2,4 sekunder är kvar, tror jag, när spelet startar.
4,8 eller vad det var.
Ja, alla säger det. Ni har här är chansen.
Jättehäftigt.
Och sen kommer de, och de går inte in på första repriserna heller, de låter det bara vara tyst. Och sen efter någon minut där så börjar de ju snacka om det trots allt. Ja, det var basket.
Mm, en hel del amerikansk idrott alltså, NHL och NBA nästa vecka när du är med igen, Jens. Och vi kopplar upp USA förhoppningsvis då. Vi säger grattis här hemma till Sävehof som blev svenska mästare i handboll både på dam- och herrsidan. Häftigt på damsidan, nu är de mesta mästare tangerat i alla fall. Sveriges utan tvekan främsta handbollsklubb. Och en sista grej också, apropå folk som hört av sig. Jonas Klaberg hörde av sig om Varberg. De leder Superettan. Varberg. Alltså just nu har de 9 poängs marginal ner till lagen under sträckan som leder till Allsvenskan. Så just nu ser det väldigt ljust ut. Och den serien närmar sig ju faktiskt med stormsteg halva serien spelad. Och Jonas hörde av sig. Är det inte dags att ta upp sportundret till Varberg? Inom loppet av 7 dagar tog först handbollen genom HK Varberg. Togs upp i herrarnas högsta serie. Och sen Varberg IC, som du känner till bra, Lasse, sen tidigare från innebandyn upp på herrsidan, gör sina damer sällskap där. Samtidigt toppar fotbollslaget som var bottentippad inför säsongen Superettan med många poängs marginal. Vad är det som händer i Varberg?
App. Jonas Klavberg, vet du, nu snackar vi om Varbergs IC här. Han är väl en av de mest, alltså en oerhört tung innebandyledare i Vick, som man säger i innebandysvängen. Men Klavberg och Pelle Körberg, jag vet att de gick ju upp igen i högsta ligan på herrsidan efter att ha vunnit match 5, som var en helt avgörande i det sammanhanget, för att kvala sig upp. Jag tror att det var tajt som bara den dessutom. Så att det har varit mycket nerver för dem, men de är välkomna tillbaka.
Men ska man gå upp även i fotbollsallsvenskan? Alltså mycket talar för det just nu.
Det är dock inte Jonas Klavbergs förtjänst.
En förhållandevis, ursäkta alla Superettanlagen och Varberg också, förhållandevis svag upplaga av Superettan.
Det känns så.
Så att det är ett bra tillfälle för någon att överraska och ta sig upp, för att det finns inte några riktigt solklara dominanter i den där serien.
Och Jonas och alla andra, den 15 juli då kommer jag till Varberg. Då är det friidrott i Varberg för första gången någonsin, tror jag. Svensk GP-tävling. Och vet ni vem som förmodligen kommer dit för första gången på svensk marknad den här säsongen? Förmodligen just nu.
Duplantis.
Korrekt. Till Varberg. Så allt händer i Varberg. Det är hälsningen.
Kommer nog en travlopp dit också, kan jag tänka mig, innan vi är färdiga.
Och frågan är då som hela...
Hoppar han 6 meter?
Ja, men sporthuset, publiken undrar ju. Vad händer med kärleksbombningen utav casting?
Den har vi beslutat oss för att eftersom det här var så trevligt avsnitt fyllt med massa andra spännande saker så får casting vänta till nästa vecka.
Känner du att du har napp eller?
Jag känner att jag har napp. Jag tror faktiskt att det kan vara så att jag någon gång i min ungdom har testat på det här lite grann casting. Det är ju lite fiskespöaktigt och så sänds iväg med den här grejen. Så det ska vi nu kunna grotta ner oss i.
Min dotter Frida kanske kan spela in någonting om casting. För det var en sån här friluftsdag. Och då så tänkte jag att nu ska hon få komma in i det här med bollsporter. För hon har mest stått på gymnastik och ridning. Tänkte jag, då var det handboll och lite blandade sporter. Så kom hon hem. Var det kul, handboll och basket då? Jag gillade casting.
Så. Du var inte helt nöjd där då? Nej, såg framför dig och binda flugor. Och...
Det är ju en bättre,
ökat fiskeintresse.
Ett bättre föräldraansvar i det ekonomiska perspektivet om det blir ett fiskespö då, i casting istället för en häst.
Ja, men frågan är på intäktssidan när det gäller casting. Det får återkomma till nästa vecka igen så vad det finns för potential.
Misstänker att det är låg.
Däremot intäktssidan på... Jackpot-hästen kan ju bli spännande att följa upp, Lasse. Vi kommer göra det.
Ja, det är ju enorma pengar i amerikansk Hambletonien där. Så att det kommer ju givetvis gå åt ämnet.
Okej, vi hörs igen nästa vecka.
Ja, det gör vi. Bra, trevligt.
Härligt. Hej.
Hej. Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.